Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
3, 2, 1, and action.
Vänta, jag vet inte om den här är lite lös.
Are you a bit nervous?
Ja, lite. Nej, nu sa okay. Vi att vi skulle ha kul. Så nu
ja, 3, 2, 1. Tja, Siran.
Hej.
Hur är läget?
Det är bra. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag är lite trött idag. Jag hade en sån här klassisk natt med lite för få timmar sömn. Jag satt upp och jobbade ganska sent. Och sen så, det blir som alltid så. Och då är min son ofta vaken på nätterna och håller mig uppe. Men för några år sedan hade jag tyckt att den här dagen var väldigt tung. Men nu försöker jag se det som att jag fick i alla fall 4-5 timmar sömn. Tänk om jag bara haft en.
Jag tänker precis säga det. Jag älskar att du alltid fokuserar på att du faktiskt fick sova.
Ja, exakt.
Istället för att du inte fick sova.
Exakt.
Det här är en bra vecka för mig, för att jag låg ju i karantän förra veckan. Med corona. Ja, det var alltså en ganska det var en ganska bra vecka ändå. Alltså det är jätteskönt att vara ute i friheten igen, eller vad säger, men det
blev utsläppt.
Det var också väldigt skönt att få egen tid på det sättet.
Ja. Men du hade en ganska mild sjukdom, eller?
Ja, precis. Alltså jag var mest att jag hade lite ont i huvudet och kände mig trött, men i övrigt så mådde jag ju faktiskt bra, vilket var skönt.
Ja, skönt.
Men jag...
Vad kollade du för serie då?
Ja, men det var ju det som var det lite så här roliga med den situationen också. Att jag hade så här frågat runt, kollat upp massa bra serier som jag skulle så här liksom mata under veckan. Ja. Jag hade så här förberett med te och duntäck i soffan. Sen skulle jag faktiskt mysigt. Bara flytta en lampa som jag tyckte stod lite nära tvn.
Uh-huh.
Så då flyttade jag den och sen så viker sig benen på lampan och ramlar liksom rakt in i tv-skärmen.
Nej.
Och jag märkte inte det först. Men det var för att jag skulle sätta på serierna som jag bara såg att hela skärmen var trasig. Alltså det var en stor spricka i skärmen och halva... Nej, men alltså det var ju så här...
Vad försökte livet säga dig där?
Vad försökte livet säga mig? För att jag kände så här, jag tittar inte så jättemycket på tv, men just den veckan kände jag så här,
nu ska jag kolla
i kaffet på serie. Men så det var ju bara och alltså det gick ju inte att titta på tv.
Nej, fy vad segt.
Så att jag fick ju så här, först var jag lite smått frustrerad, för jag tänkte så här, det här kommer bli en lång vecka. Men sen försökte jag ändå tänka på så här, okej, men då har jag ju jättemycket tid att så här, läsa böcker. Jag lyssnade mycket på poddar.
Du skickade lite intressanta grejer till mig också i veckan. Det var med Eckart Tolle bland annat, eller hur?
Jo, men precis. Alltså, mycket så här, poddar om att vara i nuet och vara närvarande. Så att det blev ju inte liksom det här maratonserietittandet som jag hade planerat. Utan det blev full on, bara så här, gå in i mig själv. Och det var jättehärligt. Så att jag kände ändå så här...
Gud, vad skönt!
Och faktiskt, det var nog ändå lite meningen att... Den veckan skulle bli så.
Ja.
För jag kände mig så liksom tillfreds ändå. Trots att jag låg hemma och liksom pratade med mig själv bara en hel vecka.
Ja, för det var en sån grej som jag tänkte på. När jag bara ringde dig för att kolla läget. Så du var ändå, du var väldigt så här, gott sinne. Du är annars en sån som när du är hemma och är krasslig. Liksom blir lite så här, jag vill bara ut, jag vill träna, jag vill röra på mig. Jag vill, liksom, jag vill leva. Men så var det inte alls. Jag upplevde att du var väldigt så här, harmonisk. Men det kanske var tack vare... Eckart Tolle av alla de andra.
Ja, men alltså, det var nog tack vare att tvn gick sönder som jag verkligen men fick en chans att stanna upp. Så jag tycker det är jättefint. Och jag var så här, men som du säger, alltså, jag var ju absolut inte frustrerad över att jag liksom var tvungen att ligga hemma, att jag inte kunde träna, vilket jag normalt sett blir.
Ja.
När folk frågar, men gud, vad jobbigt det måste ha varit att ligga hemma själv. Men alltså nej, det var... Amazing.
Alltså, jag skulle ju inte säga då att om någon hade beskrivit mig att jag skulle ligga hemma själv en vecka, att jag hade tyckt det känns som någonting jobbigt. För det där låter faktiskt som typ raka motsatsen till min föregående vecka. vi är ju i slutskedet nu med huset. Och har ju hållit på liksom, ja, men dagarna i ända att ja, men liksom få till de sista grejerna. Vi har haft slutbesiktning. Vi väntar fortfarande på att se om den blir godkänd. Ja, så det har varit jättemycket jobb med det där. Och sen så har ju jag så här, du vet ju det själv. Jag planerar gärna in liksom.
Alltså, för mycket.
Så, ja, exakt. Alltså det ska, liksom, finns det en lucka i kalendern, då fyller man den med någonting. Så att jag tycker ju bara det där lät ju liksom bara helt underbart.
Ja, nej men jag inser ju det också, vilken lyx det är att ha tid helt för sig själv. Alltså vakna på morgonen. Det är helt tyst. Alltså man kan göra vad man vill. Det är verkligen så här, nej, det är en lyx. Men det är också så här, jag vet ju inte så mycket annat. Alltså jag har ju inte barn själv. Så att jag menar, jag vet ju inte hur det är att inte ha massa egen tid egentligen.
Nej, och det är ju bra. Åt båda hållen att man så accepterar ju sin, liksom, sin egen situation. Men du, har du kollat på OS då?
Men lite faktiskt. Alltså jag kan inte säga att jag har liksom följt någonting så. Men mer att jag... Ja, jag har ju inte haft någon tv.
Nej, nej, okej, okay, just det. Ja, du ursäktar. Nej, jag har faktiskt inte heller kollat så mycket. Men däremot så... Jag måste bara berätta det, för det var så sjukt gulligt. Jag stod och lagade mat häromdagen. Och så var tvn bara på i bakgrunden. Och du vet ju att min yngsta son, Jack. Han är ju... Alltså han är ganska vild av sig.
Ganska.
Ja, men ganska, det är ju liksom bara förnamnet. Han är, alltså jag avundas ändå hans liksom, hans sätt att bara så här, ta tag i livet. Alltså han gör ju bara precis det han känner för.
Ja, han kör.
Ja, han kör ju. Alltså han är sån här som kommer fram till mig och bara drar upp min tröja och liksom börjar amma ungefär. Ja, han gör ju det han vill. Han tar på sig stövlarna och går ut liksom i blöja och inga kläder.
Hur mycket gammal är ni? Han är väl 1,5?
Ja, lite mer än 1,5, precis. Ja. Men hans stora passion i livet i alla fall, det är ju att städa. Men han kan ju inte så många orden, men han kan städa. Och det är det första han säger varenda gång, varje morgon han vaknar, så fort han kommer hem från förskolan, han älskar att städa.
Alltså, var han fått det ifrån? För jag menar, eller i och för sig, Lasse gillar ju ändå att hålla rent och fint så här, men...
Ja, det är inte från mig.
Det är inte från dig,
nej. Nej, precis. Nej, men så han, alltså liksom golvmopp och dammsugare, det är liksom hans, det finns ingen leksak som slår det. Och så var det så kul då, så stod tvn på i bakgrunden, och sen så helt plötsligt så hör jag bara så här, hur han är så extremt exalterad. Och så hör jag att han liksom står och skriker så här: där! Mamma, där! Där! Ja, och så kom jag och liksom kikar då på vad han håller på med. Då står han upp i soffan och hoppar och står och, alltså, skriker och tittar på curling. Och jag bara så här, men vad är det han menar? Är det färgerna? Så bara, nej men gud, de har ju moppar, ja, de städar. Så förstår du liksom hans alltså han var ju extas.
Han måste ju varit i alltså sjunde himlen, alltså.
Han tittade alltså på widescreen på folk som städade. Ja, men det var så underbart.
Ja, tänk om man hade varit så excited varje gång man skulle städa. Ja.
Ja, man ska kanske försöka
lite att lära där.
Exakt, för att anamma hans liksom spirit när det kommer till det där.
Men vi kanske ska presentera oss också sedan.
Ja, det kanske är bra.
Ja. kör du då?
Ska jag börja?
Ja.
Okej, ska vi göra det här då? Jag tänker att, kan vi inte göra lite osvenskt? Nervös skrattar borta, alltså, ja. Eller?
Ja, men testa, kör.
Ja,
Du kan köra lite osvenskt, så kan jag köra lite mer.
Nej, vi får göra likadant i så fall.
Okej då.
Okej. Nej, men jag heter Ida Kjos och jag är 34 år och jag är tvilling till Elin som sitter här bredvid mig i podden. Jag är mamma till två barn, en som är 1,5 och en som är 5. Jag är gift med min man som heter Lars, som också är vår gemensamma barndomsidol, kan man väl säga. Jag jobbar till vardag som chefsjurist på ett fintechbolag och jag har en bakgrund som advokat inom näringslivet. Och jag...
Om du skulle göra det osvenskt, så skulle du ju säga att du var faktiskt en av Sveriges yngsta advokater. Alltså du blev det.
Ja, just det. Ja, jo, det är sant. När jag var 26 år så blev jag invald i advokatsamfundet. Det var faktiskt stort. Nej, men och sen så är jag gammal simmare. Jag har simmat tillsammans med dig massa år. Jag var ju mer ambitiös än talang. Så det blev ett ganska naturligt avslut.
Men ambitiös, det var du.
Ambitiös var jag, och noggrann. Ja. Nej, och sen så har jag lite olika styrelseengagemang. Men jag har försökt att liksom trappa ner lite nu för att jag ska kunna trappa upp det här och kunna podda med dig. Och Och jag skriver i tid och otid ibland i lite olika krönikor, ofta på temat jämställdhet. Och det kommer sig av att jag och min andra syster Emma var initiativtagare och grundare till juristernas MeToo-upprop 2017. Så att ja, jag är lite om mig och kring mig och håller på med det mesta. Och så här, det som vi har gemensamt är ju framförallt liksom kärleken till träning och hälsa och välmående. Det är också en stor del av mitt liv som kanske just nu inte tar så mycket plats som jag skulle önska. Ja, det var kanske ganska svenskt ändå, jag vet inte.
Ja, det där var väl inte så skrytigt höll jag på att säga. Nej, men jag fortsätter väl.
Ja, gör det.
Samma. Nej, men Elin heter jag och är ju då också 34, eftersom vi är tvillingar. Du är ju 8 minuter äldre.
Ja.
Viktig detalj.
Ja, inte så mycket längre.
Jag har ju egentligen gått en helt annan väg i livet än vad du har gjort. Mm. Jag har ju också simmat på elitnivå i väldigt många år. Jag höll ju på lite längre än dig.
Mm. Ja, förklara dig själv. Du var ju betydligt bättre än mig.
Nej, men jag, alltså, det gick bra liksom, och det är jag superglad och liksom stolt över.
Ja, men hur då?
Nej, men sluta nu.
Ja, men du har ju massa medaljer från SM och har ju liksom...
Ja, nej, men det var en härlig tid.
Du var väldigt duktig på simma.
Men när jag la liksom baddräkten på hyllan så utbildade mig till personlig tränare. Och det är ju, ja, det är väl 10 år sedan nu. Jobbade som det i några år. Och sen så började jag jobba även med sociala medier. Började inspirera människor där. Och startade upp även för några år sedan en onlineverksamhet för träning och hälsa. Så jag har väl egentligen vikt mitt liv åt att liksom inspirera och motivera andra människor, vilket är fantastiskt eftersom det är liksom mitt stora intresse och någonting som jag verkligen brinner för.
Och du har ju också gjort det väldigt bra. Om man nu ska vara lite mer osvensk då, så har ju du faktiskt fått priser från Guldhjärtat, bland annat vår radio, för årets förebild. Och du är ju också en av de mest inflytelserika influenserna just nu. Och det tycker jag är så himla fint. För att det du pratar om och det du sprider på dina kanaler är ju sjukt viktigt. Och det handlar ju framförallt om att, ja, men om att så här, ta vara på livet och se liksom det goda och det fina.
Ja, men tack för att du... hjälpte till lite där. Som sagt, fantastiskt att kunna motivera och inspirera andra människor. De senaste 2 åren så har ju jag varit i, ja, men förmodligen mitt livs största utmaning. Jag fick veta för, ja, men som sagt, 2 år sedan att jag hade en på pappret obotlig lungcancer. Och det har ju såklart varit 2 utmanande år på alla sätt. Men också 2 fantastiska år. Vi kommer ju prata mer om det i podden framöver såklart. Men det är ju såklart en stor del av mitt liv just nu, men ingenting som liksom är mitt liv. Det är bara en del av det.
Mm.
Så det är väl lite kort om mig egentligen. så.
Men du, vi har ju också varit i Sälen tillsammans, på tal om egen tid.
Ja.
Det var ju...
Alltså, just det, var ju precis innan min
precis
karantänvecka. Alltså, vi hade ju helt fantastisk helg i Sälen med 2 av våra bästa vänner. Ja,
så härligt. Och där har vi också en sån här grej som... ja, men du kommer ihåg att jag var ganska så här... ja, men jag var ganska stressad på resan dit. Och även så här första dagen att jag tyckte det var lite småjobbigt att åka från barnen.
Ja, men du var ju också så här... Du visste att du ville komma iväg. Alltså vi var ju alla 4 överens om att vi behöver den här resan. Mm. Alltså bara få vara liksom tillsammans och få liksom byta miljö och hela den. Och, så här, och jag har ju varit på dig mycket om också att du behöver tid och bara vara själv. För att jag menar, du har ju inte varit ifrån alltså jakt då på, alltså sen han föddes.
Nej, aldrig. Inte en enda annat.
Och jag menar, jag förstår ju att det är... en stor grej att vara det, men jag menar det var så himla fint att se också förändringen hos dig, som du säger att du var ganska stressad innan, att du skulle åka ifrån dem, hur ska det gå, liksom en hel helg Och du var ju så, men vi måste åka hem tidigt på söndagen så att jag hinner hem. Och
det var ju också, inte bara på grund av barnen, det var ju för att jag ammar ju fortfarande.
Så
att,
ja, okej okay då.
It was pain. Men, nej men jag vet, alltså jag var så här, det kändes jobbigt. Även fast det kändes skönt att få spendera dagar med er och bara vara liksom mig själv. Och kanske så här, ta mig mammarollen för några dagar. Så var det ändå, men det var lite jobbigt att behöva lämna barnen. Jag är så här, jag älskar ju att vara med mina barn. Och det är inte samma sak som att jag tycker att varenda sekund är fantastisk och njutbar.
Jag älskar också att vara med dem.
Ja, jag vet. Och det är ju underbart, eller hur?
Ja, men verkligen. Men det var så himla också bra för dig att känna att okej, du är mamma, men du måste inte vara med dem varje sekund. Att du verkligen, det var så härligt att få umgås med dig när du bara var Ida.
Men jag alltså, vet. Ja.
Att vi bara hängde utan att det liksom var någon som skulle
pocka på uppmärksamheten.
Ja, men precis.
Ja, nej, men jag vet.
Utan att du skulle fixa någonting eller liksom göra någonting.
Trösta någon,
trösta någon. Någon. Nej, men precis. Ja. Att man kunde så här hänga utan att bli störd. Det var lite som så här back in the days. Och det var ju länge sedan.
Nej, det, var, så här, det var helt underbart. Och jag kände ju nästan så här att jag gjorde någonting olagligt. Alltså, ja, nej, det var en jättehärlig resa. Jag tycker också det som var så mysigt var att det var liksom en annan typ av resa än den man kanske hade gjort för 4-5 år sedan. Mm. Jag tyckte det var också så härligt när vi vaknade där första dagen. Så liksom ni tre gick upp och gjorde yoga och meditation. Och satte på så här lugn musik. Jag satt och jobbade första timmen, men det var ändå så här, det var så himla harmoniskt. Vi gick ner och åt frukost i lugn och ro. Och, liksom.
Men det var verkligen ingen stress till någonting. Nej. Alltså vi hade så här, inga obligations, alltså ingen tidsplan, alltså ingen tittade på klockan, utan vi bara, alltså det gör man ju sällan.
Nej, det gör man aldrig.
Ja, men bara så här, vad känner vi för att göra? Jag tror vi var väl ute i skidbacken vid lunch första dagen.
Ja, och vanligtvis hade man ju blivit typ stressad över det, att vara så här, nu får vi inte, hinner vi inte åka och vi är bara här i några dagar och så här, men nej, det var så harmoniskt. Och det var också ganska så kravfritt. Jag försökte tänka på det. Var det någon av oss som ens liksom typ sminkade oss på en hel helg? Nej. Det var ju inget som gjorde. Så det var också så här, vi typ gick i mjukisar till liksom frukost och även
efter ski, jag kommer ihåg, vi satt med bubbel.
Ja.
I typ pyjamas och underställ. Alltså det är bara så himla härligt.
Fast hur kan man säga att vi var på afterski?
Nej, men det kan man väl ändå säga.
Kan man verkligen säga det? Det tror jag inte att man kan säga. Afterski, det är ju liksom när det är röj och folk sjunger och det är liksom är fest. Vi satt i en foyer med en
öppen
eld med en trubadur. Och vi gick sen och la oss. När gick vi la oss? Typ 8:30? Ja, så att jag tror att
det är väl så mycket party som det blir för oss. Alltså just nu, jag tänker så här.
Men det var perfekt, men jag behövde inget mer.
Nej.
Alltså så här, ett glas bubbel, vi var och tränade, vi gick på spa. Vi fick lyssna på den här trubaduren som hade någon väldigt avancerad teknisk lösning för att spela in sig själv. Så att man var, det var alldeles svettig bara att titta på honom. Och sen så gick vi upp, vi typ kollade lite klipp på Adele på YouTube. Och sen så var det bara godnatt. Alltså, nej, så mysigt, så mysigt.
Nej, och det är just det där som du sa också, att vi var så himla obrydda. Alltså man tänkte ju inte, alltså vi kollade ju oss knappt i spegeln på, alltså på dagarna.
Nej.
Det var ju så skönt, alltså jag bara kommer ihåg när man var så här i fjällen, när man var yngre. Alltså jag var så här, håret skulle ligga perfekt utanför hjälmen. Alltså det var så här, man gick in och kollade på lunchen så här, gud hur ser jag ut efter att jag åkt
gjorde
halva
du
dagen.
Det riktigt?
Och sen så såg man ju inte så här, alltså man såg ju ut som man gjorde när man åkte skidor och snor och trann liksom. Men
jag tycker alltid att man ser så frisk ut när man åker skidor. För man får ju liksom så här rosiga kinder och liksom, man ser ju levande ut.
Ja, det gör man verkligen. Men det var det som var så himla skönt också nu, att man så här, alltså man kan ju inte bry sig mindre.
Nej, verkligen. Jag kom på en grej som jag faktiskt inte har berättat för dig, men den är ju ganska så här uppenbar. Du har ju sett det, men jag har ju faktiskt klippt mig.
Ja, jag såg faktiskt, vi har inte hunnit prata om det, men coolt.
You like?
Ja, verkligen. Skulle inte du spara ut håret nu?
Jo, jag skulle faktiskt spara ut det. Det var min plan. Så däremot så har jag sagt att så här, jag vill spara ut det med någon typ av värdighet.
Du menar du vill ändå se någorlunda okej ut under tiden?
Ja, för det som händer när man, så här, det var ju i, jag tror visst var det i maj vi rakade av oss håret.
Ja, så alltså det är helt sjukt hur snabbt det växer.
Ja, vad är det då? 10 månader snart.
Ja.
Mm. Och när man bara låter det växa från det att man har rakat av det, då blir det ju att det växer liksom, ja men här bak blir det ju liksom långt fort.
Ja, man behöver ju gå igenom en del faser i hårfaser som inte är så härliga.
Awkward. Väldigt många awkward faser. Ja. Men det blir ju också att om man bara låter det växa, då blir det ju en hockeyfrilla. Alltså det blir, alltså ja. Och jag så här virvlar där bak, så då blir det att liksom hockeyfrillan står, den står liksom lite utåt sidorna också.
Så det blir liksom som en potta fast lite hockeyfrilla style.
Ja. Så det jag hade tänkt då, det var ju att jag bara skulle liksom ta bort den där potttesarna. Så nu så här, nu har jag ju liksom rakat, det kallas för så undercut. Har jag lärt mig. Så då har jag liksom rakat alltså över öronen kan man säga. Men under det här lite längre håret. Och sen är det liksom väldigt kort där bak nu. Men det känns jättenice.
Mm, men det är jättesnyggt. Ja, och varför ska du inte testa lite olika frisyrer?
Nej, jag vet.
Egentligen, det är det som är så himla så här. Alltså som vi har pratat mycket om också, att det är inte så stor grej.
Nej,
alltså,
det är faktiskt inte.
Alltså sen vi rakade av håret så har jag bara känt så här. Alltså jag kan typ ha vilken frisyr som helst. Ja. Det känns inte... Alltså så jag vet att jag inte ser på mig själv på något annat sätt. Bara för att jag har snaggat på sidan eller inget hår eller lite längre i luggen. Sen vill man ju så här, man vill ju samtidigt se.
Man vill ha lite värdighet.
Ja, men... Precis, man vill ju inte se helt galen ut liksom. Men det är ändå ganska så här kul att vara ändå så... Alltså avslappnad kring håret, för jag menar, det har jag inte varit.
Nej, alltså du var ju nästan manisk med ditt hår. Alltså herregud vad du la ner tid.
Ja. Nej men alltså jag hade ju så mycket gruppträning på morgonen förut. Jag stod på riktigt, alltså 5 på morgonen och lockade mitt hår.
Nej men det är inte friskt.
Nej, bara att liksom känna mig... snygg då inom situationssäcken. När jag ledde gruppträning då, 6 på morgonen. Alltså i ett mörkt rum.
Mm. Det är dedication alltså.
Ja, det är verkligen dedication. Jag känner ändå att jag... Alltså just den biten har jag släppt mycket nu med det korta håret.
Ja, men det håller
håret.
Jag med om sedan. Du har släppt jättemycket på det faktiskt.
Liksom den mesta stylingen jag gör med mitt hår nu är att jag liksom sätter på mig en mössa för att liksom, pressa ner håret. Men,
jag brukar låna min mans caps.
Ja, men det funkar faktiskt bra. Oh. Man lär sig så här knep. Men alltså locka håret 5 på morgonen. Jag hoppas verkligen att jag inte kommer hålla på så.
Mm. Varför tror du att du håller på så då?
Ja, alltså...
För du har ju hållit på ganska mycket med ditt utseende ända sedan vi var små.
Ja, det har jag ju. Och för mig har ju det verkligen varit... Alltså jag har alltid blivit så bekräftad ut efter mitt utseende. Jag har alltid fått bekräftelse för mitt utseende och då har jag ju lagt mycket av mitt värde i det.
Mm.
Och jag tror att det är så vanligt att man gör det också. Att man så här, man mår bättre. Jag läste någonstans att 80% av oss kvinnor lägger minst en timme per dag på sitt utseende för att känna sig bättre.
Mm.
Och att det är... Dels för att känna sig bättre i sig själv, men också så här, att synen på hur andra ska se på en.
Alltså jag tänker att så här, på ett sätt så behöver ju inte det, min första tanke var ju också, gud vad tragiskt. Men det behöver ju i och för sig inte vara, för det kan ju också vara någon typ av så här, ja men liksom själv, eller egen tid, alltså att man tar hand om sig själv också. Men det som är tragiskt är ju när det liksom styr ens liv.
Jo men precis, att man lägger, det är ju skillnaden så här, det är inget fel med att vilja se liksom fräsch eller känna sig, alltså att man fixar till sig lite, det är ingen liksom, det är inget konstigt med det, men som du säger, alltså om man lägger hela sitt värde och sin självbild i det, då är det liksom, det är någonting som man måste jobba med tror jag, för att det är så lätt att fastna i det där att man, ja men så här, man känner sig bättre om man har liksom en bra dag. Mm. Alltså hårdag eller om huden är så här flawless.
Men det tror jag att alla kan känna igen sig. Alltså så, och ja, det där är ju, jag tänker också det, nu jag som har en son och en dotter, min son är fortfarande så pass liten så det går inte riktigt att liksom se på det så, men jag märker ju redan, jag menar min dotter är 5, jag tycker redan det på förskolan är så mycket snack kring, ja men hur man ska ha håret eller vilka färger man ska tycka är fina och så här. Jag får liksom lite ont i magen av det där. Att det redan är så himla stort fokus på hur de ser ut.
Oh.
Vi försöker ju så aktivt hemma att inte prata så mycket om det. Utan mer så här, ja, men liksom, alltså, prata om andra saker. Så som, vi, som jag tänker mig, eller så som vi pratar till våran son. Alltså, åh, vad coolt, eller vad snabb det är, och åh, vad härligt, ja, eller vad rolig du är. Alltså, mer sådana saker än att så här, åh, vad fin du är. Sen är det klart, jag tycker det är jätteviktigt att man ska liksom säga det också. Men jag vill liksom inte att det ska vara det som är det hon hör mest, som hon liksom har tagit med sig, att så här, men jag är verkligen fin.
Ja.
För det är som du säger själv, så här, när man var yngre, jag tror det var en annan tid när vi var yngre också, men...
Men det fanns ju inte social media på samma sätt som det gör idag.
Nej, men precis, men också som du säger, att så här, du blev väldigt bekräftad av ditt utseende. För att det kan jag tänka också, att du hade ju liksom oftast en pojkvän. Alltså du var ju väldigt söt också när du var yngre. Du hade ju liksom ditt så här långa, blonda, lockiga hår, och du var ganska så här timid och liksom... Du var ganska from, eller hur? Typiskt som en så här, ja, men en söt innocent flicka.
Nej, men och det var ju alltså... Det var ju den bilden jag, alltså här, den här söta flickan med långt blått hår.
Mm.
Alltså den levde ju kvar i mig så länge. Och bara så här, jag var ju livrädd för att, från att ens klippa topparna.
Ja, alltså, det kommer jag ihåg.
Jag var ju till min frisör, så det var absolut, alltså på sin höjd, alltså någon centimeter.
Du kunde
alltså
ju vara typ helt förstörd om du kom hem därifrån, så hade de tagit kanske 2 centimeter.
Ja, nej men jag kände mig ju inte lika snygg.
Nej.
Om jag hade klippt håret. Ja, men det är så sjukt också hur så här djupt rotat, ja, det verkligen sitter i en. Och det är ändå någonting som så här, vi pratat mycket om det, alltså framförallt det senaste året när vi båda rakade av håret också, att det är verkligen...
Det är befriande på ett sätt.
Det är befriande, för att alltså herregud vad mycket så här energi och egen värde man lägger i sitt utseende.
Alltså jag känner ju inte riktigt igen mig i det från så här uppväxten, för att alltså, I was not a pretty child.
Men syrran, det var ju.
Nej men alltså, inte, ja, men alltså, du vet vad jag menar.
Jo, jag vet
alltså,
vad du menar.
Jag brydde mig inte så mycket om hur jag såg ut i förhållande till hur andra uppfattade mig.
Nej,
sen la jag jättemycket tid vid så här, alltså hur jag, men vad ska man säga då? Jag
hade, ja, du hade ju en riktig crazy stil.
Ja, alltså, men precis. Alltså, ja.
Det känns ju sjukt kul att en favorit är tillbaka som sponsor den här veckan. Karo Gerd.
Jag har varit älskade Karo Gerd.
Du som är lite mer beprövad inom Karo Gerd. Jag vill ha dina bästa tips nu.
Det finns ett kit hos Karo Gerd. A och O när det kommer till den här frasigheten och den här torra, det är ju att skrubba sig. Och då har de en skrubb som heter Cloudberry Body Scrub. Och den tar liksom bort döda hudceller. Så den kör jag liksom först. Sen tvättar jag mig med deras body shower. Jag tror att det är lemongrass som jag har. Den doftar otroligt gott. När jag sen kliver ur duschen, då torkar jag mig inte helt torr.
Mm-hmm.
Utan jag låter huden vara lite fuktig. Och sen tar jag den mest otroliga produkten, mm-hmm, nämligen deras jojobaolja. Den finns ju som både så här liten och stor. Jag tror du har haft den lilla ibland i ansiktet. Ja, men exakt. Ja. Och jag har den här stora då som jag använder på kroppen. Och så smörjer jag liksom in den så att den liksom kapslar in fukten. Alltså det blir sån, det är en sån otrolig härlig känsla i kroppen. Och den är också så himla fin lyster. Jag ska visa den en gång. Ja, så du får se den. Ja, så det är för kroppen. Och sen har jag faktiskt 2 till. För nu börjar jag mig också så snart också gå i liksom skor där fötterna syns. Då är det liksom ett liniment som Karo Gerd har. Och den är så, så himla nice. Och den svalkar så himla fint. Och sen den sista är deras fotkräm. Tea Tree Peppermint heter den. Som också är så mjukgörande för fötterna. Och gör dem liksom lite mer estetiskt också redo.
Om man blir lite sugen på att vårda sina fnatiga vinterben och fötter som inte har sett solens ljus på 8 månader, så kan man köpa hela kittet för 25% rabatt.
Utan kod.
Och utan kod. Så man hittar det färdiga kittet på karovjär.se. Och man måste gå in under kampanjer. Men om man vill liksom lägga till någonting annat även och göra det till sitt eget kit, så kan man använda koden IDASHOWS10 och då får man också 10% rabatt på de andra produkterna förutom refill-deodoranten. Och erbjudandet gäller till och med 8 maj till klockan 23:59.
Exakt. Tusen tack Karo Gerd.
Tack.
Jag upplevde att det handlade mer om att jag tyckte om att uttrycka mig och att jag var väldigt kreativ.
Mm.
Jag gick gärna i mormors gamla lådor och hittade något jättecoolt som jag då tyckte. Men jag upplevde inte att vad andra tyckte, det var inte så himla viktigt. Utan det var mer vilken känsla det gav mig. För jag fick ju aldrig riktigt höra att så här, oh, men du är så söt. Och jag hade ju inga pojkvänner. Det var inte så att folk stod på kö. Liksom, utan killarna sprang ut andra hållet när jag kom. Så där, det har jag faktiskt tänkt på så här, nu i vuxen ålder. Att när vi har pratat om de här grejerna. Det kan också vara en sån sak som gjorde att, ja, men att jag har varit ganska så här, trygg. För att jag blev inte bekräftad för hur jag såg ut. Utan mer för så här,
nej, men inte på samma sätt. Du blev mer,
nej, ja, precis.
Du blev ju mer bekräftad för vad du gjorde. Vad du sa.
Ja, men exakt.
Ja, men, så här, du blev ju bekräftad för dina prestationer. Och det är ju också en annan grej.
Ja, jo, det
men
är
just det med utseende så tror jag absolut att det kan ha gjort att du har varit väldigt... Alltså du har varit mer obrydd än vad jag har varit.
Ja, men så är det ju. Sen tycker jag att jag har blivit... Alltså det har gått i vågor. Jag kommer ihåg så här, typ när jag var nyexad jurist och så här, började jobba på advokatbyrå. Ja, då kände jag nog att jag var... Liksom, då brydde jag mig väldigt mycket. För då kändes det som att det var så viktigt med hela det här paketet. Liksom.
Ja, men vad andra...
Liksom, ja, precis. Och då blev jag också väldigt bekräftad.
Ja.
Liksom på... Av, liksom, ja, vad man säger då, på av mitt utseende. och då blev det liksom helt plötsligt viktigare.
Ja.
Så att jag fattar verkligen den grejen.
Men det är verkligen
men
så här...
Men du är helt befriad från det idag, eller?
Jag har precis uttryckt, nej, alltså jag är helt obrydd, alltså kan jag inte bry mig för fem öre, alltså.
Skönt.
Nej, jag skojar. Nej, men alltså så här, jag har kommit en lång bit på vägen känner jag, för att jag ändå så här, jag vill komma ifrån det, och jag menar, en grej som jag verkligen så här har tänkt mycket på, som jag, det tog ett tag innan jag så här, ens kunde berätta det för dig.
Mm.
Och som verkligen så här, nu när jag tänker på det så blir jag så här, alltså det var lite så här wake up call för mig. Och det var ju när jag hade opererat bort ena lungan för 2 år sedan.
Mm.
Och det var ju, alltså den operationen var ju inte att leka med.
Nej,
jag kommer ihåg, jag vaknade upp dagen efter och jag hade så här, alltså jag hade så fruktansvärt ont. Jag hade någon så här tjock slang som gick in i sidan.
Dräneringsslang eller vad det?
Ja, men precis, alltså det var... Så här, man kände sig ganska överkörd liksom, när man vaknar upp efter en operation. Så man kände sig inte så här, som det bästa jag
alltså, jag kan inte relatera till hur det är att bli av med en lunga, men jag kan ju föreställa mig.
Ja, ja. Men då var det i alla fall... Så kom det, jag visste att det skulle komma in en läkare då som skulle gå igenom så här, typ, hur jag skulle få igång magen efter operationen. Ja, men typ så här...
Bajsschema, typ.
Ja. jag vill inte säga det lät så hårt, men precis, det var det ju. Så tänkte jag, absolut, det är liksom... Det är väl ingen fara. Och sen så öppnas ju dörren och det kommer liksom in... Nej, men alltså det är Clark Kent i läkarrock. Alltså jag bara...
Såklart!
Nej, min första tanke var verkligen så här, nej, alltså det här händer inte.
Fast det där händer ju alltid dig, tycker jag.
Nej, jag vet. Alltså det är så typiskt. Men jag tänker också, i den situationen så... Alltså, då blev jag ändå så här, nej. Alltså, kunde det inte bara vara liksom en gammal gubbe eller vad som helst? Men inte den här personen. Nej, men så då börjar han liksom gå igenom så här... Ja, men har du liksom varit på toa efter operationer och så här?
Började du kunde liksom väl gå. Knappt stå upp? Liksom.
Nej, men jag kunde knappt stå. Sen så fick han någon så här larm så att han var så här, ah, men jag återkommer. Så här, jag måste kolla till en annan patient.
Mm.
Och då kom jag ihåg hur jag så här, shit, alltså han kommer komma tillbaka om 5 minuter. Så jag, alltså, precis, jag kunde ju knappt gå.
Nej.
Alltså jag hade ju knappt tagit mig upp i sängen den dagen. Men jag visste att jag hade min necessär. Mm.
Alltså, det
är i badrummet på mitt så här sjukhusrum. Så jag tog mig, jag kommer inte ihåg om jag tog rullstolen in eller om jag typ tog mig in till badrummet.
Mm.
Alltså då kan du ju tänka dig hur stor den kraften var att verkligen så här, shit, jag måste hinna fixa till mig lite när han kommer tillbaka.
Åh, herregud.
Så att jag tror han tar lite så här vatten i ansiktet, tar lite kräm och liksom tar lite concealer så under ögonen, och så känner jag så här, okej, okay, ja,
gjorde
nu...
det tricket eller?
Nej, det gjorde ju inte det. Men jag kände ändå så här, okej, okay, ja, men det här får duga liksom. Så liksom haltade jag tillbaka till sängen. Och sen så låg jag ju där när han kom så här helt... helt oberörd liksom. Och det enda jag kunde tänka... Alltså här, jag har alltså opererat bort en lunga då.
Mm.
Och det enda jag låg och tänkte på när han gick igenom det här bajsschemat, det var... Alltså jag ser inte ut så här. Alltså jag hoppas att han förstår att jag är inte så här risig i vanliga fall. Alltså så här... Jag bara, oh gud, undrar om han tänker att jag ser jag trött ut nu, eller så här, är det väl så sjukt? Och alltså då tänkte jag inte så mycket på det.
Nej.
Men nu i efterhand, jag bara, alltså, det är ju sjukt.
Det är så sjukt. Alltså jag kommer ihåg när du ringde de där dagarna från sjukhuset. För det första så, du kunde ju knappt prata, för att det gjorde ju så ont när du pratade med den där slangen som satt i lungan. Så att det var ju mest att så här, jag och Lycke, alltså vi var hemma då, vi pratade och liksom vinkade och så här, och du typ nickade. Men så kommer jag också ihåg att du berättade om den här grejen. Om att han hade varit så himla snygg och att du tänkte, jag hoppas att han fattar att jag inte ser ut så här egentligen. Då tänkte jag bara så här, men alltså, herregud. Ja.
Nej, men och det var verkligen så här, alltså det är en händelse som verkligen så här, alltså när jag tänker tillbaks på den, alltså jag skäms typ. Alltså, men det var också en så här, alltså jag skäms inte för att jag gjorde det, för att jag vet ju att det sitter så djupt i mig. Just det här med att, fan, jag, alltså gud, jag vill inte se sliten och trött ut. Liksom, så ser inte jag ut. Det är liksom en bild av sig själv som man har. Och trots den situationen.
Nej, men alltså. Och du kunde inte känna att du så här kunde tillåta dig själv att få vara lite risig då?
Nej, men jag kunde ju uppenbarligen inte det. Men det är ändå så här en grej som jag, efter det, och när jag har funderat mycket på det, då har jag verkligen så här försökt att, shit, jag måste bryta mig loss från det här.
Mm.
För att alltså till och med en sån extrem situation, och jag var så mån om att så här,
se ut på
ett speciellt sätt, för att han inte, alltså som att den läkaren skulle bry sig om hur jag såg
alltså,
ut. Liksom.
Precis, alltså no offense sedan, men han, det var nog det sista han brydde sig om.
Alltså inte ens concealern hjälpte liksom.
Nej.
Nej, men skämt åsido, så är ändå det så här. Och jag tror inte att jag är ensam om att göra på det sättet.
Det är
alltså, men det är också så här, därför är det ju så viktigt att så här, ändå se så här, hur lever jag? Hur ser jag på mig själv? Alltså så här, hur viktigt är det hur andra ser på en?
Mm.
Ja, det finns fortfarande kvar.
Mm.
100%. Men jag känner ändå att jag kommit en bit på vägen sen den händelsen för 2 år sedan. Och känner också så här, det där var, nej, där vill jag inte liksom göra om.
Så vad gör du nu då när det kommer en snygg läkare, när du är på dina läkarbesök? För det känns som att det händer varenda gång. Du ringer ju ofta efteråt och vad så snygg.
Nej, men jag, alltså, det är alltid så här, när jag ska göra någon typ av undersökning som är lite så här känslig, eller prata om någon så här som jag känner så här, det här är lite obekvämt, då kommer du in snygga läkare.
Det kanske finns en mening med det sedan.
Ja, men det gör nog det.
Att du ska liksom utmanas i det här skeva.
Ja, men någonting är ju som gör att jag så här ska få möta det liksom. Men alltså, vi kanske ska prata lite om varför vi klippte av oss håret.
Ja, eller rakade av oss.
Ja, rakade av oss,
ja.
Precis.
Nej, men det tycker jag, det kan väl vara liksom lite intressant att veta.
Ja.
Något man gör varje dag.
Nej, precis. Det var ingenting vi bara kände för att göra.
Eller kanske för mig då, men du kan väl berätta varför du gjorde det.
Nej, men jag hade väl egentligen inget val, kan man säga. Jag skulle gå in i då en ny behandling med cellgifter.
Och, den starkaste som finns egentligen.
Ja, men precis. Jag hade liksom fått cellgifter under 1,5 år och skulle liksom testa den sista sorten. Och då sa de att jag skulle tappa håret. Så då kände jag att jag hellre ville ta kontroll över det och faktiskt raka av med håret själv egentligen. Istället för att känna att det föll av. Så jag rakade av håret för att jag visste att jag ändå skulle tappa det. Men
kommer du ihåg hur du kände när du rakade av håret?
Ja, alltså nej. Egentligen inte. Alltså, jag tänkte väl att det skulle vara en större grej än vad det var innan. Men sen när jag väl gjorde det, så var det så himla, ja, men det var en sån release. För det var verkligen så här, det var ju ingen stor grej.
Nej.
Jag kände mig, jag trodde väl kanske att jag skulle känna mig väldigt annorlunda. När jag såg mig själv i spegeln och så här. Men jag tror att så här, jag har aldrig känt mig så powerful som när jag var rakad. Alltså jag kände mig så badass. Och verkligen så här, jag tror att så här, jag kände mig så vacker. För att man var så naken på ett sätt.
Man blev ju hela sig själv på ett annat sätt. Det fanns liksom ingenting att liksom dölja någonting med. Utan det var bara så här, ja.
Ja, och det var så, men det är en jättespeciell känsla. Alltså. Det är svårt att förklara den.
Men jag kommer ihåg också att det var en väldigt fin stund, tycker jag. Alltså som, jag var ju med och rakade av ditt hår. Och det gjorde ju även våra andra syskon också. Och vi hade liksom samlats allihopa för att göra det till en, liksom, som ett litet jippo.
Ja, men vi gjorde det till en fin stund. Alltså, det var bara liksom kärlek
musik.
Och glädje. Ja, men precis.
Exakt. Och min lilla dotter var ju med också och liksom fick hjälpa till. Alltså, nej, men det var liksom, det var en häftig stund helt enkelt.
Ja, men det var verkligen det. Ja, men jag får bara så här varma känslor när jag tänker på det.
Ja, men samma här.
Men så det var egentligen min liksom, story till varför jag rakade av håret. Men du hade ju inte riktigt samma liksom,
anledning.
Nej.
Nej, men jag kommer ihåg när du fick beskedet för liksom 2 år sedan då, att du hade den här obotliga lungcancern. Då liksom det man vet, eller det, liksom det man känner till om cancer, i alla fall så var det för mig, det var att man kommer tappa håret av behandlingarna. Mm. Så ganska snabbt så började jag så här fixa en Pinterest-mapp där jag sparade liksom sjukt coola tjejer som hade något som kallades då för buzz cut.
Gud, det har inte du berättat.
Nej, jag vet. Och den skapade jag liksom bara typ liksom några veckor efter att jag hade fått beskedet. Och sen har jag hela tiden haft den där liksom 2 år och tittat lite på den och liksom vant mig vid tanken med att så här, om du vill ta på håret, men då ska jag också raka av med det. Och sen när du fick veta det här då började den här tanken gro i mig igen då. Men då till saken hörde att jag hade fått mitt andra barn, och ni som själva barn vet att så här, om man ammar så tappar man oftast väldigt mycket hår efter att man har fått barn. Så att jag hade liksom tappat hår där det äntligen börjat växa tillbaka och kände så här, gud, nu börjar jag äntligen få mitt
hår. Det var väldigt långt.
Ja, det var jättelångt och tjockt. Exakt. Mm. Så att det var inte helt givet. Men sen så började det liksom, när tanken väl hade satt sig, då var det väldigt svårt att slå bort den. Så att jag kände såhär, nej, men dels så tror jag också det för mig blev väldigt starkt när jag rakade av ditt hår. För att du, som du beskriver, alltså det här liksom, den här powern, alltså du, det var som att det var som en aura runt dig. Alltså du var så badass. Och jag kommer bara ihåg liksom känslan av att såhär, men sådär vill jag också känna mig. Och sen själva grejen av att såhär, vi har alltid gjort mycket tillsammans, även om vi har valt väldigt olika delar och vägar i livet. Så kändes det som att så här, det här var någonting som verkligen skulle förena oss. Mm. Så därför så vill jag göra det för att, ja, men, liksom, som en samhörighet, att göra det tillsammans med dig. Så att, ja, dagen efter så fick du raka av mitt hår.
Ja, det var fantastiskt. Alltså, det var ändå så här, ja, men det var ju så fantastiskt att mötas på det sättet,
ja,
också.
Verkligen.
Alltså bara känslan av att du gjorde det för mig. Mm. Att vi liksom hand i hand genom livet.
Ja, verkligen.
Nej, men det är väldigt så här, väldigt fint och kärleksfullt.
Ja, jag älskar dig redan.
Jag älskar dig. jag känner att sen du blev mamma så har du blivit lite mer så här att du kanske går osminkad, är mjukisar och så här, som vi pratade om häromdagen också, att jag tror att flera har blivit så under covid,
ja,
också.
Ja, men pandemin, absolut. Alltså det kan jag känna bara så här på jobbet. Alltså jag skulle aldrig gått osminkat till jobbet tidigare. Men nu när man har jobbat hemifrån. Dels så blir det ju så här att alltså, helt plötsligt så kommer man ju hem till folks kök. Mm. Eller vardagsrum. Eller ja, men så här, jag hade möte igår med en kille som satt liksom in i barnrummet. Och då blir det ju på ett sätt så här, det blir väldigt avdramatiserat och man blir mycket mer mänsklig.
Mm.
Och jag har jätteofta möten när jag jobbar hemifrån när jag är helt osminkad. Mm. Och jag känner inte att det spelar ingen roll. Och det har inte gjort någon skillnad i min prestation eller min energinivå eller så här. Och det har jag också, tycker jag, har varit nyttigt. Att liksom, ja, det är okej.
Ja,
man måste
precis
inte vara liksom fixad till tänderna varenda dag.
Nej, och det har jag märkt. Alltså jag tycker jag märker det på vänner och bekanta också. Att fler börjar bli lite mer relaxed. Så här, shit, man kan gå till mataffären i mjukisar.
Jag skulle inte kunna leva ett liv utan att kunna gå till mataffären i mjukisar.
Nej,
jag kan inte tänka
precis,
mig något
men jag
annat.
Menar bara så här. Jag tycker att man så här känner den förändringen mycket. Alltså hos andra också.
Ja, jag hoppas att det blir mer så. Att det blir liksom mer tillåtande.
Ja, men precis. Ja, men mer tillåtande. Och då blir det ju kanske att man så här förhoppningsvis inte fokuserar enbart på hur man ser ut.
Men jag tänker också att där har man ju själv en, alltså man kan göra mycket genom så här hur vi umgås också när vi, liksom, vi umgås tjejer sinsemellan.
Mm.
För det är ju så himla lätt att man snabbt hamnar så här, åh gud vilken snygg tröja, åh, vi köpte den där väskan, eller åh vad fin du är i håret. Alltså att det på en gång blir att handla om det. Och jag tycker inte att det är liksom, att man inte ska få prata om sånt. För jag kan tycka det är jättekul med ja, men du vet ju själv, jag älskar mode och jag tycker om att sminka mig och sådär. Men man kanske inte ska lägga liksom lika mycket fokus på det. För det är en sån sak om man bara tänker tillbaka till på Sälen. Alltså, vi hade ju så sinnessjukt mycket intressanta diskussioner.
Ja.
Där vi, alltså för att vi liksom hoppade över det där snacket.
Mm.
Och det är väl någonting som jag tror egentligen så här, det berikar ju så mycket. Om man skulle liksom tillåta sig själv också att släppa lite på det där.
Ja.
Men jag upplever ju också så här som för egen del att sen jag blev mamma, så dels så finns det ju inte liksom samma tid att spendera i badrummet för sig själv.
Nej.
Och sen så känner jag också att så här, jag vill ju inte att mina barn ska se mig lägga inom citationstecken då för mycket tid på hur jag ser ut. Utan liksom, tiden jag har hemma med dem är fortfarande ganska begränsad. Så att, så här, att bara då så här stå och sminka mig eller hålla på och fixa håret. Det är inte så jag vill att de ska liksom se att det är det mamma gör hela dagarna. Utan,
men precis, att det faktiskt är okej att vakna med kudden i ansiktet och liksom åka direkt till matbutiken eller vad det nu än är. Att man måste liksom inte fixa till sig.
För det är också en sån här grej som jag tycker, som att man pratar oftast om att så här, man ska göra sig fin. Mm. Och det är liksom, det förstår ju barnen väldigt snabbt också. Men, och det är på ett sätt blir lite skevt, att så här, barnen är ju alltid fina.
Mm.
Alltså vi behöver ju inte egentligen göra oss fina för att vi ska vara fina. Vi är ju som vi är.
Ja.
Och det är väl någonting som jag hoppas liksom, ja, så vill jag att mina barn ska få växa upp. Att de inte ska känna att de måste hela tiden göra sig fina. Utan de är fina precis som de är.
Ja, precis, de duger som de är.
Exakt, utan att då liksom måste jag leva det lite mer också själv. Ja. Utan att jag, men tidigare, du vet ju själv, jag gick ju jämt i stilettklackar. Och alltså jag var ju extremt fixad.
Ja.
Och jag kan tycka att det är jättekul att gå i klackar fortfarande. Men inte så ofta till vardags. Nej, men nu är det så här, det är också när man blir äldre. Så här, bekvämligheten tar ju över lite. När det är kallt ute så tar jag ju hellre en varm jacka.
Precis, kanske det är det. Vi har blivit äldre. Vi orkar inte hålla på och fixa oss lika mycket.
Eller här sitter vi och påstår att det är, så här, det är för att vi har blivit upplysta. Och liksom,
ja, precis.
Kommit till vissa insikter. Men det handlar kanske mer om att vi har blivit äldre och tröttare.
Ja, det kanske är så. Men det känns ändå okej.
Det känns helt okej.
Alltså, men jag känner ändå så här, det här året, 2022, så känner jag också så här att det är någonting som jag vill jobba mer med. Alltså komma bort från det.
Mm.
Och det handlar ju mycket om att vara närvarande också. Så här, fokusera på känslan i kroppen eller liksom fokusera på de människorna som man är med. Alltså snarare än att så här, shit, ligger håret rätt nu eller har jag... Mm. Ser jag svullen ut i ansiktet eller alltså du vet såhär för när man kommer bort från det, då är det ju jätteskönt, alltså när man är helt obrydd.
Ja, men när man bara är i sig själv.
Jo, men precis.
Ja, men gud, verkligen. Jag var ju på konferens förra veckan.
Ja, just det.
Ja. Och vi gjorde en grej som jag tyckte var så sjukt intressant. Alltså oftast i livet generellt, men så här på arbetsplatsen eller var man än befinner sig, så fokuserar man ju oftast på vad man inte är bra på.
Alltså, ja, det gör man ju alltid.
Ja, men eller allt. Ja, exakt.
Man är så sjukt hård mot sig själv.
Ja, och man har oftast en ganska tydlig bild av så här, okay, men var mina tillkortakommanden finns någonstans.
Mm.
Och vad man behöver utvecklas och jobba mer på. Så här. Och sen så lever man ju ofta sitt liv då baserat på att man försöker bli bättre inom de här områdena. Och vi gjorde en övning som var så sjukt intressant. Och den handlade om att man gjorde det precis motsatta. Så istället för att fokusera på sina svagheter så ska man egentligen jobba helt utifrån sina styrkor. Mm. Så det bygger egentligen på då, jättemycket olika typer av studier och forskning. Och det är något som kallas då för Strengths Finder, tror jag så det heter. Och då gör man som ett, typ som ett personlighetstest, som är en så här kartläggning. Och så får man svara på många frågor som är där så här, ytterligheter ställs mot varandra. Vad skulle man föredra i en viss situation och så här.
Mm.
Och sen så får man då liksom, som en bild av så här, det här är dina 5 absolut största styrkor.
Alltså i liksom yrkeslivet eller
nej,
alltså
som människa.
I livet?
Liksom. Ja, som människa liksom.
Ja.
Och det behöver inte vara så här, vad ska man säga då, utarbetade styrkor. Utan det är liksom, man kan förklara det som att det är områden där man har som störst potential att bli framgångsrik.
Mm-hmm.
Mycket av den här forskningen handlar om att så här, ibland så pratar man ju om att så här, alla kan ta OS-guld om man bara tränar tillräckligt hårt. Det har man ju fått höra, eller hur? Alltså, om du bara lägger manken till, så här, det är den som tränar mest, den blir bäst.
Fast det tror inte jag.
Nej, det är ju verkligen inte så. Nej. Och det är ju det forskningen har visat, att så här, du måste träna väldigt hårt och du måste ha rätt mindset och så vidare för att du ska kunna liksom lyckas. Men du måste också ha en viss talang.
Mm.
Och de som har en viss fallenhet för någonting, de har ju då mycket, mycket större sannolikhet att lyckas. Så hela den här liksom tesen då handlar om att om man som individ kan identifiera var ens styrkor ligger, eller liksom var ens potentiella styrkor och talanger ligger, och man fokuserar på dem hemma i sitt yrkesverksamma liv, i sina relationer och så där, då har man mycket större chans att lyckas. Och det var så himla intressant. För
det är
att,
ju ganska, alltså, det är ganska självklart egentligen.
Eller hur? Det borde vara så självklart. Och jag tyckte också det var
vad var dina styrkor?
Ja, men den första var faktiskt kommunikation.
Jaha.
Ja. Nej, relation. Relation.
Jag bara, kommunikation.
Ja.
Det är ju ganska
jo, relation var den första. Och sen var det kommunikation.
Ja.
Och relation, det handlade mer om att så här... Ja, men förmågan att knyta relationer och att man tycker att det är en viktig del att knyta relationer med människor för att man ska kunna liksom nå framgång tillsammans och sådär. Och också att man gärna vill se det bästa i folk. Och kommunikation, ja, men det är det vi håller på nu. Alltså man sitter och pratar och förmågan att skapa engagemang och så. Och sen var det också ja, men resultat och sen var det fokus och ansvarsfull. De ringer in mig ganska
ja,
bra,
men verkligen. Ja.
Nej, men det var så intressant. Så liksom, för egen del, och nu har jag blivit mycket mer så reflekterande kring att så här, okay, men vad kan jag göra i mitt liv som lirar mycket bättre med mina egna talanger? Istället för att fokusera på så här, ja, men det finns ju så här admin-grejer som jag inte tycker är så kul både på jobbet och hemma i livet. Alltså så här, i vardagen. Ja, men kan jag tweaka dem då? Och plocka fram liksom något annat? Kan jag kommunicera på ett bättre sätt kring dem eller...
Ah, okej, okay, så du ja. Tänker så här, du använder dina styrkor, det som du är bra på, för att liksom stärka dina svaga länkar, eller?
Exakt.
Jag tänker ju så, för att, jag,
exakt.
För att annars så blir det så här att man, alltså man vet ju vad man är mindre bra på.
Ja.
Och det är oftast det man fokuserar på, att man är så här, shit, jag borde bli bättre på det här. Och,
exakt, men, så lägger man tid på det istället.
Ja, precis, man lägger tid och energi på det, att vara ja. Väldigt självkritisk, men...
Exakt.
Ja, det är ju så. Alltså, varför
nej, jag vet.
Gör man inte omvänt det egentligen? Jag menar, det är ju samma sak så här. Man är ju någonstans medveten om också vad man är bra på.
Exakt.
Och det är ju det man borde fokusera på.
Ja. Nej, jag blev bara så här, du vet, när jag åkte från den här konferensen. Dels så kände jag bara så här gentemot liksom, ja, men min vd som inte hade kommit på det här. Jag blev bara så här inave. Alltså, ja. Jag tycker det är en sån fin grej att ja. Man samlas en grupp människor. Och det finns ju alltid utmaningar var man än befinner sig. Så här, så man istället hade kunnat då sitta ner och så här, grotta. Hur ska vi ta och så här, det här projektet? Hur ska vi göra det här? Nej, utan vi fokuserar på så här. I den här gruppen av personer så har vi de här styrkorna. Och det gör att vi skulle kunna liksom, nå hit. Jag bara så här,
gud, jag älskar det tankesättet också. Så ska jag faktiskt börja tänka om man är så här.
Helt underbart.
Alltså fokusera på det man vet att
exakt.
Man är bra på. För det skapar ju inte bara så här. Alltså det skapar en så bra känsla i kroppen också.
Exakt.
Vetskapen om det, men shit, alltså där är jag riktigt grym ja. På. För så tänker man ju sällan kanske om
nej,
sig själv
precis.
I vardagen.
Nej, och jag tänker att det är ju ringa på vattnet.
Ja.
Och tänk om så här, om vi alla skulle leva på det sättet.
Ja.
Fantastiskt det skulle vara.
Ja. Ja, det nej. Skulle vara väldigt mycket mer glatt, tror jag.
Jag tror också det, precis. För det är en annan grej som, när de har forskat kring de här delarna, så ser man ju att det är så himla många som misstrivs eller vantrivs på sina arbetsplatser. För att man liksom, man känner inte att man jobbar med det man har liksom, man är bäst på.
Och fast det kanske man gör, fast man fokuserar på det man inte kan.
Ja, men det är det jag menar.
Alltså jag menar bara så här, man kanske är, det handlar ju om fokus där ju.
Jo, precis. Men alltså, jag menar alltså, du jobbar kanske inom den professionen du har valt, men du jobbar på ett sätt som inte lirar bäst med
nej,
dina...
Nej, just det. Där du inte får blomma du, liksom.
Nej, men exakt. Som jag har ju förstått nu att ja, men jag trivs till exempel väldigt bra det jag är nu. Ja, då har jag kunnat göra en reflektion kring att okej. Men det är ju för att jag har fått göra mycket av de här delarna. Mm. Jag får kommunicera mycket. Jag får bygga relationer.
Mm.
Jag får driva projekt där jag liksom får ta ansvar.
Mm.
Ja, och det är klart.
Ja.
Det är klart att jag blir engagerad av de sakerna. Men om man då har till exempel en människa som är så här, ja men liksom har jättesvårt för noggrannhet eller konsekvens och så här. Och så hamnar man i en position där man måste sitta och göra sånt liksom 50% av sin tid.
Mm.
Det är klart att man vantrivs på jobbet.
Ja, verkligen.
Så att ja, nej, den var bara, det var så bra.
Ja, men det ska jag faktiskt testa en gång. Så här, ja, mer fokus på det man är riktigt grym på.
Ja, exakt.
Och liksom höja sig själv. Mm. Men det är ju också så här, just när vi var inne på det här med, ja, med synen på sig själv, med utseendet, att man lägger mycket värdering i det. Alltså, man är ju oftast hård mot sig själv i alla avseenden. Men det är också så här, om man bara hade vaknat på morgonen och bara, alltså shit, vad snygg jag är. Alltså oavsett så här,
eller
håret
vad bra
ser
jag
ut. Men precis, men jag tänker, om man kopplar tillbaka till utseendet.
Ja.
Att man också ska så här, se allt det bra.
Ja.
För allt är ju,
absolut.
Alltså man är, ja, precis, man är ju lika vacker oavsett hur man ser ut liksom.
Ja. Nej, men verkligen.
Och det sitter ju bara hos en själv.
Ja, och det där är väl kanske också den sån här grej att, och det handlar ju om både talanger men om utseende, att så här, så länge man hela tiden sätter en referensram, alltså det vill säga att man jämför sig mot vad som är norm eller hur man borde prestera eller vara och så här, ja men då är det klart att man inte blir så lycklig i det. För att alla är ju olika och vi kommer liksom aldrig kunna vara stöpta i precis samma form.
Nej, och så är det ju verkligen det som ändå är så här, alltså det sitter ju alltid hos en själv.
Ja.
Alltså synen på sig själv i arbetslivet, liksom vilka kvaliteter man har på utseendet, alltså hur man är. Alltså, det sitter ju bara hos en själv och det är ju där man måste starta. Absolut. Alltså, det är ju ingen annan som kan få dig att liksom förändra det avseendet. Utan det måste man ju så här vilja göra själv.
Mm.
Men att se liksom vad man är bra på är ju en så bra start.
Mm. Mm.
Mer sånt.
Mer sånt. Mysigt att snackas.
Ja, men verkligen. Mysigt att hänga också en liten också stund. Det gör så vi mysigt. Ju så sällan på det här sättet.
I know. Och nu kommer vi få möjlighet att göra det varje vecka.
Ja, det skulle bli så kul. Jag är jättepeppad.
Ja, jag med.
Och vi hoppas ju såklart att ni vill hänga med oss.
Ja, verkligen.
Och vi kommer ju prata om allt möjligt. Om livet.
Ja.
Det som vi brinner för helt enkelt.
Ja, exakt.
Men tack så mycket för idag. Och du ska väl tillbaka till jobbet nu då?
Det ska jag. Nu är lunchen slut.
Ja, ha det så bra hörni.
Puss, puss.
Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.